Podplay.
Solen råkar gå i moln i Göteborg och Paula Glans Jensen får ledigt från jobbet. Hon får en impuls att åka till en audition och sätter sig på spårvagnen.
Det kommer att förändra hela hennes liv när hon får en plats i dåtidens mest omtalade tv-program. Men att medverka i skandalsåpan ska bli ett av hennes livs bästa beslut.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Jag heter Paula Glans Jensen och år 2000 så klev jag in i första säsongen av Big Brother.
År 2000 är Paula Glans Jensen 27 år och servitris i Göteborg. Hon är singel och lever ett socialt liv med krogen som arbetsplats och vardagsrum, som många i hennes livssituation. Det finns ingen riktigt långsiktig plan, men tankarna på att skaffa en börjar formas.
Det låter som att det är lite dags att bli vuxen här.
Ja, men eller hur? 27 år, singel. Börja tänka på, liksom, ska jag göra det här resten av livet?
Hur får du veta att man söker folk till Big Brother?
Jag och en killkompis sitter hemma, kollar på tv och då kommer det reklam för Big Brother på tvn. Innan det här så hade vi då sett Robinson första säsongen och jag tror att det hade gått någon gång av baren. Och jag sa till min killkompis, men ska vi inte gå dit? För då var det en öppen casting på Hotell Rubinen, mitt på Avenyn, väldigt, väldigt nära där jag jobbade. På den tiden var det så att det fanns något som hette solvakt när man jobbade som restaurang. Sken solen, då jobbade man. Regnade det, då fick man vara hemma. Och den här dagen så är väl det liksom halvmåligt. Min kompis blir inkallad på en solvakt och jag blir ledig. Så jag sätter mig på spårvagnen, bor i Guldheden, hoppar ner, glider in på Valand där och tänker, gud, det var ju idag den här öppna castingen var. Jag hoppar av och går och kollar vad det är för någonting.
Paula har såklart inte tänkt att en dokusåpa ska bli en del av någon livsplan. Men tv kommer att förändra hennes liv. Låt oss först stanna lite vid vad reality-tv är vid den här tiden. 1999 har holländaren John de Mol skapat den mest extrema dokusåpan hittills. En grupp människor ska låsas in i ett hus i 100 dagar, övervakas dygnet runt och allt de gör ska visas på tv. Vad händer när deltagarna glömmer kameran och tappar sin sociala mask? Jo, Big Brother ser dig.
När en deltagare i den holländska första säsongen får ont i munnen men väljer att få in en tandläkare i huset istället för att hoppa av, då vet John de Mol att han sitter på en succé. Big Brother blir Hollands mest populära program 1999. Och i Sverige köps formatet in av Kanal 5.
Så jag slår mig ner och jag känner att jag jobbar väldigt mycket. Min tid är väldigt värdefull. Så då funderar jag så här, hur lång tid kommer det här att ta? Börjar så här, trumma lite på fingrarna så här, okej. Och då kommer det ut en kastare av en av rummet. Och jag bara så här, ursäkta mig, hur lång tid tar det här? Vilken ordning kör ni? Nej, men ni får bara hålla koll på det själv. Och jag bara, nej, det här tänker jag inte ta. Jag tänker att varje person är inne i rummet 5 minuter. Jag tar en av de här pappersblanketterna som man skulle fylla i sina personuppgifter i. River sönder det. Börjar skriva nummerlappar till folk. Och delar ut det. Och förstår liksom att jag är nummer 16. Det här kommer ta så här lång tid. Och då kan jag sansa mig och vara lugn i det. För då vet jag att den här tiden kommer jag komma in.
Men redan här gör du ju någonting som är viktigt i en casting. Det är att du sticker ut. Så gör du det här med en baktanke eller är du bara dig själv när du gör egna nummerlappar?
Här är jag helt novis hur en castingprocess går till, vad de är ute efter. Noll koll på det. Så att det här gör jag nog bara för att effektivisera det hela. Mm. Så att sen då när det kommer till min tur och jag kommer in i det här rummet, då ligger liksom, då har ju folk lagt nummerlapparna på hög. Och då frågar de mig, var det du som gjorde det här nummersystemet? Jag bara, ja, det var det. Och så pratade vi just om det, att varför jag gjorde det. Och berättade då att jag jobbar ganska mycket och att jag undrade hur lång tid det skulle ta. Jag gillar att planera och då kommer de här följdfrågorna. Är du en kontrollmänniska? Hur skulle det kännas för huset? När är det stökigt? Är du beroende av andra? Och så vidare. Precis när jag är på väg ut så kommer någon av dem springande efter mig. Och säger, ursäkta mig, men jag och min kollega missuppfattade mig lite grann. Vi vill att du fyller i ytterligare ett formulär. Mm. Och då fick jag göra det. Och då kände jag, okej, men någonstans här gjorde jag väl ett avtryck. Jag vet att jag kallades under hela casting processen nummerlappen.
Paula är en av 3000 personer som vill vara med i svenska Big Brother. Vi kommer inte att visa samlag eller när folk kissar på toaletten. Däremot kan vi visa vägen till samlaget, alltså flörten, säger Kanal 5:s programchef Anders Knave. Det går några veckor innan Paula får samtalet. Hon är en av 50 utvalda som gått vidare i gallringen.
Och då frågar de om de får komma och filma hemma hos mig eller följa med mig en dag i partynatten. Så det var ju tydligen så de ville profilera mig. Och då säger jag ja till det. Och då när de ringer och berättar om det här personporträttet eller som de ska spela in, då säger de att du är faktiskt inte en av 50 utan du är en av 15. Alltså då kräktes jag. Jag var så nervös. Jag tror jag ringde min mamma 100 gånger. Och så kom de på morgonen. Martina vet jag att hon hette. Och hon hade träskor med kurbitsmönster. Och så var det en fotograf och en ljudtekniker som följde med mig och mina kompisar liksom på mitt jobb och ut och festade på stan och så vidare och så där.
Big Brother är en skandalsåpa som många sågar. Även innan det första programmet av den svenska versionen har sänts. Det larmar som att deltagarna kan få psykiska problem. Filosofer och forskare pratar om hur gränsen mellan det privata och offentliga suddas ut. Men de som vill vara med tänker nog mer på prissumman. 500 000 kronor. Ett par årslöner för att härda ut 100 dagar i ett hus.
Det var ju mycket fokus på att, liksom att man skulle leva i avhållsamhet i huset. Hur kommer det vara? Och det här liksom att man var singel. Och då kommer jag ihåg att en fråga så ställer de så här. Ja, hur ska du klara dig utan sex i 100 dagar? Och jag bara, jag vet inte. Jag har aldrig provat. Man bara, herregud. Så här. Och, bara, och vilket tar de med när de presenterar mig sig i tv? Det är klart att det är det klippet.
Såklart.
Okej, mormor. Det här är jag.
Partydrottningen av Göteborg, ja, skrevs det om dig. Var det lite skarvat eller var det partydrottningen av Göteborg?
Det gick nog ut en del eftersom vi jobbade på krogen. Så det var liksom det mitt liksom andra vardagsrum på något sätt. Att man inte ville gå hem.
Beskedet kommer. Paula är antagen. Hon tar tjänstledigt från barjobbet. Men så vacklar hon till lite grann. För det är ju skillnad på att vara med i en såpa som man känner till. Big Brother är någonting helt nytt och osänt. Vad är det egentligen som väntar henne?
Jag tänker att jag kommer bli uttråkad. Jag är också rädd för att bli dömd. Jag kan också känna att hur man framstår liksom på något sätt. Jag som då är kanske ganska van att röra mig ganska fritt och varit ute och rest och jobbat utomlands, och nu ska jag stängas in på 90 kvadrat. Och ute i livet så väljer man ju dem man blir umgås med, och här sitter man ju då på något sätt i sammansatt grupp med folk man inte har valt själv. Kommer vi komma överens eller vem kommer jag bli i gruppen?
Men vad känner du att du har för stämpel på dig då? Är det partytjejen det här?
Absolut, jag är ju den liksom out and about och i den åldern och jag är singel och liksom.
Nu bygger Kanal 5 Big Brother-huset. 27 kameror och 56 mikrofoner ska övervaka deltagarna. Ett avsnitt per dag ska visa sanningen inifrån huset. Och på torsdagar klockan 20.00 blir det direktsänd pratshow där programledaren Adam Alsing tar hand om utrustningen.
Vad tänker du att det här ska kunna leda till för dig i bästa fall?
Alltså jag tror kanske att jag skulle bli klokare på vad jag själv vill göra i framtiden. Eller att antingen att jag skulle bestämma det själv eller att det skulle bara ge med sig. Att man skulle få upp ögonen för någonting annat.
Paula packar väskan och hyr ut lägenheten till kompisar. Lönen för en Big Brother-deltagare är 2000 kronor i veckan. Slavliknande förhållanden, säger advokat Leif Silbersky när han läser deltagarnas kontrakt. Men vad spelar det för roll? Det här är ju först och främst en kul grej. Den 3 september år 2000 går Paula tillsammans med 8 andra deltagare in i huset.
Och vad minns du från första dagen eller dygnet i huset?
Att jag blev jättefull och kräktes dagen efter. För jag drack massa rödvin. Jag tror att vi tyckte att huset var fint och fräscht då. Det är ganska mycket ljusa trämaterial. Det är grönt och liksom mer pistagegrönt och typ klarrött ganska mycket. Det är två olika sovrum. Ett för tjejer och ett för killar. Det är så att någon ska dela säng, för det kan vara att det är någon stor säng. Det är ett litet mindre kök, det är öppen planlösning och det är en liten vardagsrumsdel. Sen har vi bittrummet, sen en utegård med en nedstängd badtunna.
Det är en brokig samling deltagare mellan 24 och 44 år. Vem som helst kan gå ut ur huset om det blir outhärdligt att vara kvar. Första deltagaren lämnar efter bara 48 timmar. En ny person skickas in till Paula och de andra. Omsättningen på folk kommer att bli ganska hög.
Ditt intryck av dina Big Brother-kollegor då, till en början?
Ja, men första dagen, då tror jag att man tyckte att det var härligt att det var en blandad grupp eller liksom... Men jag tror att det kristalliserade sig ganska snabbt där, att det var ju en person som lämnade tidigt. Så att det snabbt liksom ändras, konstellationen. Olika åldrar, att vi hade olika liksom relationsstatus och vissa hade barn. Ja, lite mer olika sexuella läggningar. Alltså att det var lite mer mixat så. Kanske olika delar av landet var det lite grann. I alla fall, jag kommer från Göteborg, vi hade någon från Dalarna.
Ett sammandrag av veckans händelser.
Vad är det vi ser här, Paula?
Ja, det är Per Holknekt som har värmt upp bastupoolen, eller poolen som vi hade. Som har blivit varm. Och sen är jag och Kristoffer som hånglar.
Angelica gråter.
Angelica gråter, det gjorde hon väldigt mycket där inne. Men det var kul. Det var en möjlighet att umgås med människor jag kanske inte hade valt då.
För att Big Brother inte bara ska handla om det sociala spelet mellan deltagarna, för man också in tävlingsmoment genom ett antal uppdrag.
Vi hade till exempel, en vecka fick vi in massa kaniner som vi skulle lära kaninhoppning.
Ja, då dödshotar djurvänner TV-produktionen.
En vecka så skulle vi göra ett radioprogram som vi skulle sändas. Vi skulle lära oss jonglera. Ja, vi skulle sjunga.
Mm, i huset spelar man in poplåten Mediahora. Och den kommer att sälja guld.
Men tiden i huset, den är så... Alltså, den är så lång, så när man gör någonting på förmiddagen, det som händer på kvällen känns som man gjorde i förrgår.
Och medan kritikerna diskuterar George Orwells 1984 och övervakningssamhället, så glömmer Paula väldigt snabbt alla kameror som följer henne från soffan och köket till sängen och badrummet. Det blir helt enkelt vardag, även inne i Big Brother-huset.
De flesta har ju en larmövervakning idag där det sitter kameror i trädgårdar över dörrar. Om det är någon som tänker så här, oj, är det någon som har hackat in här och kan kolla på mig när jag ligger och solar i bikini med poolen? Jag tror inte någon tänker så. Så det där försvinner ju lite ganska snabbt.
Det som såg ut som det största hotet, att bli utröstad ur tävlingen, visar sig inte vara det värsta. Deltagare faller ifrån lite nu och då.
Jag tror att det som tar mest på en är mörkret. Mm. För att vi kliver in i Big Brother-huset 2 eller 3 september.
I mitten av oktober, när solen knappt visar sig, ökar pressen.
Mörkaste tiden, det är deppigt, det regnar, det är liksom ingenting, det är inte ens snö. Då börjar jag tycka att nej, gud. Och så tar man liksom ett djupt andetag och bara, gud, okej, nu har jag klarat hälften. Nu är det bara, nu är det nedförsbacke. Jag har nog aldrig lagt så mycket patiens i hela mitt liv. Många har ju haft med sig en bok in som man har liksom plöjt igenom. Det vi gör är ju att prata och prata och prata och prata och lära känna varandra. En egenskap som jag trodde jag hade, som jag märker i huset att jag inte har. Och det är att jag är lite mer konflikträdd än vad jag trodde att jag var. För det är jag inte i mina vänner är jag inte det. Men jag märker att jag är det där.
På vilket sätt?
Men alltså, för jag tror att vi har 2 stora starka personligheter i form av Angelica och Per. Så jag tror att då backar jag liksom. Ja, men kanske att jag är lite tråkig, kanske jag tänker. Att jag inte är så kul som jag själv tyckte att jag var när jag klev in.
Skandalerna i Big Brother är förvånansvärt få under den första säsongen. Men varje dag måste kvällsinsreporterna leta fram någon oväntad vinkel. För läsarna älskar programmet. Paula kan flyga en del under radarn, men kommer inte undan helt. En liten skandal ska det bli när hon bär en tröja med ett ökänt MC-gängs logga.
Berätta om BSK Wolfpack-tröjan.
Det var en kille som jag hängde med innan. Som var med i någon klubb som hette Wolfpack. Och så fick jag hans tröja.
Men har du tagit med den in för att du vet att den här kommer väcka upp scenen?
Nej, jag tror att jag bara fick den av honom liksom. Mm. Kan inte jag få din tröja liksom?
Dagarna går. Varje vecka nominerar deltagarna i huset två i gänget som riskerar att åka ut. Under torsdagens livesändning röstar tv-publiken ut en av dem.
Man fick ju inte då pakta och de hörde ju allt vi sa. Men vi hade liksom en kalender, alltså månads, med namn. Alltså namnsdagar. Mm. Så här, då kunde vi stå så här, vem tror du åker ut? Så gick fingret och så här. Så förde man liksom till Kristoffer eller Chris eller något liknande så här. Jag har ingen aning faktiskt, kan det vara Anna? För att det är väldigt många som har namn som finns som namnsdagar. Att man hade någon då där inne i huset som man liksom typ så här, nämnde ungefär vem man skulle rösta på.
Och hur viktigt är det för dig att vinna?
Jag har ju växt upp där jag inte har direkt tävlat i liksom sporter eller så vidare och tänkt att jag inte var en tävlingsmänniska. Det lärde jag ju känna mig själv. Jag var ju en sjuk tävlingsmänniska. Jag ville ju till varje pris vara kvar i huset.
Var det pengarna eller något annat?
Då där, man ville liksom bara vara omtyckt. Populär, ungefär som att man liksom var poppig tjej i skolan. Jag vet inte, att man är en bra person.
Den uppskruvade dramatik som kritikerna har bävat för, den kommer på skam i Big Brothers första säsong 2000. För verkligheten är segare än man kan tro. Hur intresserade människor man än är. Men nu ska något hända som gör att Paula skriver in sig i reality-tv-historien.
Kristoffer kommer in.
Ja, gud. Kristoffer kommer in med liksom lite dunder och brak. Jag hade väl egentligen ett bra första intryck av honom, men som förändrades med tiden. Nu är inte jag så bekant med stockholmare och de ungdomarna som fluerar på Stureplan. Alltså nej, den personlighetstypen här liksom skrävleriet och liksom passar inte riktigt mig.
Det är en stekare som kommer in.
Ja, alltså. Precis. Mm. Visste jag ju knappt vad det var då, nej. Säga. Men nej, gick inte, alltså föll inte mig alls på läppen liksom. Tyckte inte att, nej men lite oskön liksom.
Och när ändras det?
Ja men Kristoffer kommer till, ska vi säga, Kristoffer åker ut efter 4 veckor. Kommer tillbaka sen efter ytterligare 4 veckor då vi har ytterligare en person som lämnar huset frivilligt. Och då min första reaktion är så här, är du så dum så att du kommer hit liksom och blir utrustad 2 gånger?
För du har varit med och röstat ut.
Jajamensan.
Kristoffer Jensen blir ett hot. Han har ju kunnat vila upp sig utanför huset och analysera hur en vinnande deltagare ska vara. Paulas tävlingsnerver frestas på.
Vi får uppdrag i huset som där vi blir liksom lite ihoptussade. Och då märker jag att vi är ganska bra på att samarbeta. Också att jag märker att han gör saker för mig som är väldigt enkla. Han gör liksom en frukostmacka. Liksom det är så små grejer som trillar på plats. Som jag uppmärksammar. Som jag tycker om med honom.
Så han är annorlunda den här gången?
Det tycker jag absolut att han är. Vi får också ett uppdrag då. Det här är ganska sent. Då får vi, när vi ska ta hand om bebisar. Alltså sådana här låtsasbebisar. Som är, man måste mata och byta blöja på. De skriker liksom. De kan skrika 45 minuter. Och jag är då fortfarande servitrisgenerna och morgontrött som bara den liksom. Då märker man så här att han studsar upp på liksom natten och står och vaggar den här bebisen. Han går upp på morgonen och matar den här låtsas bebisen då. Och då känner man så här, oj, nu börjar det verka lite äggstockarna. Mm. Och sen en tequila kväll senare och ett nattligt hångel så var det väl liksom någonstans där det hände.
En av TV-Sveriges mest omskrivna romanser är ett faktum. Tittarna kan nu se hormonerna flöda i realtid när Paula och Kristoffer kommer allt närmare varandra. Samtidigt som TV-krönikörer spekulerar i om den här relationen verkligen är äkta vara.
Och då tänker ju säkert de som sitter och tittar på det här. Är det här på riktigt? Eller är det liksom skådespeleri?
Men det var lite det som vi var inne på förut. Att en dag är som 3 dagar. Och det är också lite vad jag kan känna idag. Att man blir ifrågasatt när folk blir kära på väldigt kort tid i reality-serier som Bonde söker fru. Att det är möjligt, för att den är så intensiv den perioden. Så att det känns inte som att man har känt varandra i 3 veckor eller 2. Liksom.
Finns det i bakhuvudet också, nu skapar vi bra innehåll?
Det tror jag inte, för där och då är det 3 veckor kvar av programmet. Då har vi varit där i 70 dagar.
70 dagar i en sluten miljö. Inte ens rastgården ger någon känsla av frihet. Det är helt enkelt väldigt, väldigt långtråkigt.
Jag gled ju egentligen genom programmet ganska nice. Med tanke på att jag blev ju inte nominerad. Jag klarade mig oerhört länge på att inte bli nominerad. Hade jag blivit nominerad så hade jag kanske åkt ut. För jag tror inte själv att jag var speciellt kul.
Det skrivs en del då om att du är slug och beräknande gentemot din medtävlande Angelica, sexbarnsmamman alltså.
Ja, okej, gör det.
Mm. Tycker du själv att du var det i efterhand?
Jag tror att jag kanske tänkte att för att behålla sig kvar själv, liksom, rösta på den, alltså så här, nominera den som är liksom fler kommer nominera på för att klara, så, rädda skinnet på sig själv. Säkert.
Så till slut, den 14 december är det final. Paula är kvar, tillsammans med Kristoffer och Angelica Frey. En av dem kommer att gå hem med 500 000. De andra med erfarenhet av 100 dagars isolering.
Det är jag, Angelica och Kristoffer. Och så är det så här, den som får lämna huset är, säger Adam. Och då är det Kristoffer som lämnar först. Och så sitter jag och Angelica kvar, håller varandra händerna i soffan. Men då är jag ganska övertygad om att hon kommer vinna.
Angelica Frey, känslostark sexbarnsmamma som tidigt fått en tydlig profil hos publiken.
Det är klart man vill vinna. Det är alltid en besvikelse när man är liksom där och då. Men jag kan ändå vara så pass stor och tänka så här, det är klart att det är hon som ska vinna. Hon har liksom 6 barn, hon har aldrig varit utomlands tillsammans. Hon behöver pengarna, hon har gjort en otrolig resa genom det här programmet.
102 dagars tålamod ger Paula 0 spänn i vinst. Hon slutar tvåa, men är ändå en vinnare. Äntligen kan hon gå mattan ut genom huset i Nacka.
Det är ju väldigt, väldigt skönt, men också på grund av alla lyxiga förnödenheter som man har fördrängt. Alltså få duscha varmt, att få liksom sova i tvättade lakan, träffa sina vänner, att det är sus och dus och buller och intryck och ljud. För det är ju ganska tyst där inne.
Och blir du sen igenkänd och stoppa på stan ofta av folk som vi pratar med i programmet?
Ja, det blir jag ju.
Men hur var det egentligen med kärleken till Kristoffer? En fling som kanske förstärktes av den märkliga situationen i Big Brother-huset. En hormonrusning som snabbt lägger sig när det vanliga livet är tillbaka. Men de som har tvivlat har fel. Relationen mellan Paula och Kristoffer kommer att hålla. De förlovar och gifter sig.
Och sen 2004 då kommer det som kallas för den första docusåpa-babyn.
Exakt. Mm. Varpå då hon blev döpt till Juni, som den här bebisen hette, som vi hade som uppdrag.
Docusåpan är 2000-talets stora format och debatten fortsätter. När P3 gör en undersökning bland före detta deltagare i olika såpor säger nästan hälften av dem att de är missnöjda med bilden av sig själva. Men bara 1 av 4 skulle nobba att ställa upp i reality-tv igen. Rubrikerna om deltagare som sökt psykologhjälp eller mobbats i programmen är många. Men Paula, hon har svårt att förstå missnöjet. Så vad tänker du när du läser de här artiklarna om folk som gnäller efteråt?
Det de har de sagt. Mm. Det kan man aldrig ta ifrån dem. Sen om de anser att det klipps ihop på fel sätt så har de fortfarande sagt saker och ting ibland. Det går inte att frångå. Men sen så är det säkert har flera rätt om det också, att de tycker att det blir konstigt framställt, att man har sagt något i ett helt annat sammanhang. Mm. Det är ju säkert varit sådana produktioner genom åren. Det är helt övertygad om.
Det här är inte bara en deltagare som pratar, utan en professionell åsikt. För i andra säsongen av Big Brother är Paula expertkommentator. Och hon stannar också i tv-branschen.
Idag så jobbar jag inom casting. Jag castar till massa olika format, bland annat Bonde söker fru, Talang, Vem bor här och Grand Designs till exempel.
Hur kommer det sig att du har stannat då i tv-branschen och nu jobbar själv med casting?
Men jag tycker att det är otroligt intressant med människor och möten. Jag tycker bara kul bransch. Det händer mycket, det svänger mycket och man kan få förmånerna och liksom, på tal om det, inte bli uttråkad. Från att gå från jobba med kärlek och Bonde söker fru genom idag sitta med Grand Designs och titta på arkitektur.
Big Brother får nya säsonger under hela 2000-talet och programmen kantas av konflikter och dramatik. Det sker övertramp av sexuell karaktär. Vilda fyllor visas. Men framförallt sänds tusentals timmar över nätet där ingenting särskilt händer överhuvudtaget. Mer spektakulära format som Paradise Hotel och Ex on the Beach ersätter så småningom Big Brother. År 2020 gör programmet comeback efter några års uppehåll. Idag är det en symbol för hur vanliga människor kan bli nya tidens kändisar.
Paula finns inte med på en listan över Sveriges största reality-profiler. För i senare säsonger av Big Brother finns deltagare som blir mediedarlings på en helt annan nivå. Linda Rosing, Hanna Widerstedt, Annika Englund eller Carolina Gynning.
Vad tror du att du skulle tycka idag om du i egenskap av kastare träffade Paula, 27 år, servitris från Göteborg, partydrottning?
Jag hade ju aldrig tagit med mig själv. Jag tycker dagens samhälle att det krävs mer och mer hela tiden. Mm. Men jag tycker också att man får inte glömma att man behöver inte vara den mest utåtagerande människan som tar mest plats. Det kan bli drama ändå, eller det kan hända saker ändå i en grupp.
Och om någon av barnen, när de är myndiga, säger så här: mamma, jag funderar på att söka till dokusåpa X. Vad säger mamma då?
Ja, gud, det beror ju precis på. Vill du vara med i Mästerkocken? Ja, kör. Vill du vara med i X on the Beach? Nej, gör inte det.
Fast du har ju själv, låter det som, enbart positiva erfarenheter. Så varför tveksam till X on the Beach?
Jag gillar konceptet när det är blandad åldrar. Jag tror att människor i grupp i en viss ålderskategori är lite mer utmanande på det sättet. Jag tänker så här, när man blandar och mixar ålder, och det tror jag är bättre än att man hamnar i, liksom, i en grupp med lika, alltså den här liksom X on the Beach Paradise Hotel.
Hur lång tid skulle du säga att det dröjde innan du blev Paula och inte Big Brother Paula?
Men jag tänker, det blev lite uppmärksammat när vi liksom gifte oss och fick barn 2004. Därefter kanske någonstans att det tunnas ut.
Har du kontakt med någon av de andra deltagarna förutom Kristoffer?
Ja, men jag var på Per Holknekts 50-årsfest, men det var ju några år sedan nu. Har ni kontakt? Ja, vi har varandra på sociala medier. Mm. Fast man har ingen kontakt. Behövs man vet vad folk gör.
Paula och Kristoffer är fortfarande gifta och bor utanför Stockholm med sina två barn. Utan Big Brother hade de sannolikt aldrig träffats. Betyder det att de ibland tittar på de gamla programmen i familjen?
Nej, jag har inte sett det.
Fortfarande inte?
Nej, jag tycker det är så konstigt att se på sig själv bakåt. Det som har hänt har ju hänt. Det är inget jag kan påverka. Det är ju det absolut bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv. För annars hade jag ju liksom inte varit där jag är idag. Eller haft de barn jag har. Eller det liksom livet jag har. Nej, att hoppa av spårvagnen på Valands station och gå rätt över gatan och gå in på Hotell Rubinen är liksom det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu.